Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nartree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Kryptoassets, The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond, är en fackbok om investeringar skriven av Chris Bernicke tillsammans med Jack Tatar och utgiven 2017. Den riktar sig till läsare som vill förstå Bitcoin och andra blockkedjebaserade tillgångar som investeringsobjekt, snarare än enbart som tekniska innovationer eller betalningsmedel. Bokens centrala ambition är att ge ett språk och en metod för ett område som då var svårt att placera i traditionell finans. Författarna förklarar grunderna i bitcoin och blockkedjor, men kopplar dem fortlöpande till portföljteori, marknadsbeteende, värdering och risk. Strukturen rör sig från vad kryptoassets är till varför de kan få en plats i en portfölj och vidare till hur en investerare kan analysera och köpa dem. Boken är tydligt präglad av sin tid med stort fokus på ICO-er och den tidiga marknaden. Ändå är dess viktigaste bidrag fortfarande relevant, en disciplin för att skilja teknisk potential från investeringsbar kvalitet. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, en taxonomi som skiljer kryptovalutor, kryptoråvaror och kryptotoken. Bokens mest varaktiga idé är att samla många olika blockkedjebaserade tillgångar under begreppet kryptoassets, istället för att utan åtskillnad kalla allt kryptovaluta. Författarna menar att ordet valuta blir missvisande när en digital tillgång kan ge tillgång till ett nätverk, representera en råvaruliknande resurs eller ha egenskaper som påminner om ägande. Därför introducerar de en taxonomi med kryptovalutor, kryptoråvaror och kryptotoken. Bitcoin används som det centrala exemplet på en kryptovaluta, medan andra tillgångar kan knytas närmare till användning av ett protokoll eller till rättigheter i ett digitalt system. Indelningen är viktig därför att tillgångens funktion påverkar hur den bör analyseras. En tillgång som främst används för betalningar kan inte bedömas på exakt samma sätt som en token som krävs för att köpa datalagring eller beräkningskapacitet i ett nätverk. Taxonomin är alltså inte bara en ordlista. Den tvingar investeraren att fråga vad tillgången faktiskt gör, vem som behöver den och vilken efterfrågan som kan uppstå. Samtidigt visar boken att gränserna inte alltid är skarpa. Teknik, marknader och juridiska rättigheter kan blandas i samma projekt. Klassificeringen fungerar därför bäst som ett första analytiskt steg, inte som en garanti för att en tillgång är enkel att förstå eller värdera. För det andra, bitcoin och blockkedjan förklaras som ett ekonomiskt nätverk. Bernicke och Tatar placerar bitcoin i sammanhanget efter finanskrisen 2008, då förtroendet för banker, mellanhänder och penningpolitiska institutioner ifrågasattes på många håll. Boken behandlar inte blockkedjan som en fristående teknisk lösning, utan som en modell för att samordna ekonomisk aktivitet utan en central administratör. Bitcoin blir därmed ett exempel på hur programvara, kryptografi, regler för utbud och deltagarnas incitament kan bilda ett öppet nätverk. Denna koppling mellan teknik och ekonomi är avgörande för bokens perspektiv. En blockkedja kan vara tekniskt intressant, men en investerare måste också förstå varför nätverket behöver en egen tillgång och hur deltagare belönas för att upprätthålla det. Gruvdrift, transaktionsavgifter och den så kallade Coinbase-belöningen beskrivs som delar av ett incitamentsystem, inte som isolerade tekniska detaljer. Författarna är samtidigt skeptiska till förenklingen blockkedja, men inte bitcoin. Deras poäng är att ett decentraliserat nätverk ofta bygger på att en inhemsk tillgång samordnar säkerhet, användning och belöningar. Läsaren får därför en grund för att bedöma påståenden om att företag kan kopiera tekniken och behålla samma egenskaper utan den öppna ekonomiska modellen. Boken gör inte gällande att varje blockkedja är meningsfull, men den klargör varför protokollens ekonomiska struktur måste analyseras tillsammans med tekniken. För det tredje, kryptoassets som alternativ tillgång i en diversifierad portfölj. I bokens del om varför kryptoassets kan vara relevanta flyttas fokus från enskilda projekt till portföljens helhet. Författarna utgår från principen att investerare bör bedöma avkastning, risk och samvariation med andra innehav snarare än att bara fråga om priset kan stiga. Kryptoassets framställs som en möjlig alternativ tillgångsklass med egenskaper som skiljer sig från aktier, obligationer och traditionella råvaror. Det betyder inte att de automatiskt förbättrar en portfölj. Tvärtom betonas att hög volatilitet, osäker värdering och stora prisfall kräver begränsad exponering och tydlig riskhantering. Resonemanget är särskilt användbart eftersom det motverkar idén att en investering måste vara antingen total övertygelse eller totalt avståndstagande. En tillgång kan vara mycket riskfylld och ändå, i liten andel, påverka portföljens riskspridning på ett annat sätt än ett koncentrerat innehav. Boken uppmanar därför läsaren att bestämma syfte, tidshorisont och positionens storlek före köpet. Den diskuterar också hur blockkedjeteknik kan påverka redan ägda bolag och branscher. För en svensk läsare innebär det att frågan inte bara är om man ska äga bitcoin, utan också om digitala nätverk kan förändra finansiella tjänster, betalningar, äganderegistrering eller andra delar av den ekonomi där ens övriga sparande är placerat. Perspektivet är portföljmässigt, inte prognosdrivet. För det fjärde, värdering kräver analys av nätverkets aktivitet, säkerhet och användning. Boken försöker överföra disciplinen från fundamental analys till en marknad där traditionella nyckeltal ofta saknas. Ett aktiebolag kan analyseras genom intäkt, kostnader och kassaflöden, men ett öppet kryptonätverk har vanligen en annan organisation och andra värdeflöden. Författarna betonar därför att analysen måste börja med nätverkets funktion. Vilket problem försöker det lösa? Vilka aktörer använder det? Och varför behövs den egna tillgången? Därefter blir nätverkets operativa hälsa central. Aktivitet, deltagande, säkerhet, utveckling och likviditet kan ge signaler om huruvida ett nätverk fungerar som avsett, även om ingen enskild siffra ensamt avgör värdet. Teamets kompetens och projektets styrning får också betydelse, särskilt för yngre nätverk där utföranderisken är hög. Boken kombinerar detta med teknisk analys, men behandlar den som ett möjligt komplement till en bredare bedömning, inte som en genväg till säker avkastning. Den viktiga lärdomen är att pris och ens berättelse måste skiljas åt. Stora prisrörelser kan återspegla spekulation, medan användning och säkerhet beskriver andra dimensioner av ett nätverks tillstånd. Metoderna är inte en färdig värderingsformel och flera mått kan manipuleras eller misstolkas. Just därför uppmuntrar boken till fleras kontrollfrågor och till ödmjukhet inför osäkerheten. Det är en mer användbar hållning än att behandla en token som antingen ovärderlig teknik eller rent lotteri, slutligen köpvägar. Egen förvaring och spekulationsrisk i den tidiga kryptomarknaden. Den praktiska delen behandlar hur exponering kan skapas genom gruvdrift, köp på börser eller handel utanför börs. Samt genom olika former av kapitalmarknadsprodukter. Boken förklarar också plånböcker från nätbaserade och mobila lösningar till hårdvaruplånböcker och pappersförvaring. Huvudpoängen är att förvaring inte är en trivial detalj. Den som kontrollerar de privata nycklarna kontrollerar normalt tillgången. Vilket innebär ett ansvar som skiljer sig från vanligt fondsparande i Sverige, där banker och fondbolag står för mycket av den administrativa infrastrukturen. Säkerhet, motpartsrisk och tillgång till återställning måste därför vägas mot bekvämlighet. Boken ägnar också betydande utrymme åt ICO-er, den då vanliga modellen där projekt sålde token för att finansiera utveckling. Det är ett tydligt tidsdokument, eftersom marknaden och regelverket har förändrats mycket sedan 2017, men analysen av riskerna är fortsatt relevant. När en ny finansieringsmodell kombineras med svag informationsgivning, stark marknadsföring och snabba prisuppgångar ökar risken för dåliga beslut och bedrägerier. Författarna kopplar detta till historiska bubblor och flockbeteende. Investeraren ska inte anta att ny teknik upphäver gamla mönster av girighet, rädsla och överdrivna förväntningar. Den praktiska nyttan ligger därför mindre i specifika plattformar och mer i vanan att kontrollera motpart, förvaring, likviditet och incitament innan kapital sätts i arbete. Sammanfattningsvis, kryptoassets passar bäst för läsare som vill få ett investerarperspektiv på bitcoin. Blockkedjor och tokenbaserade nätverk utan att först behöva bli programmerare, den är särskilt användbar för sparare. Analytiker och studenter som vill förstå varför dessa tillgångar inte kan avfärdas enbart som digitala valuta, men inte heller bör behandlas som en enkel biljett till snabba vinster. Bokens praktiska värde ligger i dess frågor. Vad gör nätverket? Varför behövs dess tillgång? Hur ser användningen ut? Vilka risker bär förvaringen? Och hur stor exponering är rimlig i en portfölj? Sådana frågor håller bättre över tid än enskilda prisprognoser. Jämfört med många kryptoböcker från samma period utmärker sig kryptoassets genom att förena teknikförklaring, marknadshistoria och portföljteori. Den försöker inte främst övertyga läsaren om att en viss coin ska vinna. Istället ger den en struktur för klassificering, värdering och riskbedömning. Det gör också boken mer analytisk än rena introduktioner till blockkedjeteknik och mer grundläggande än handböcker som fokuserar på handel. Samtidigt bör den läsas med historisk medvetenhet. ICO-marknaden, förvaringslösningar, handelsplatser och reglering har utvecklats kraftigt sedan 2017 och bokens konkreta exempel kan därför inte användas som aktuella råd. Men den intellektuella kärnan, att analysera kryptoassets som ekonomiska nätverk med särskilda incitament och betydande risker, är fortfarande dess styrka. Den ger en stabil bas för att sedan granska nyare information kritiskt. Om du vill stödja Chris Burnisk, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!